Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Mashallah, alhamdulillah, att vi återigen får äran att samlas för att studera och lära oss Allahs religion. Och ännu en sammankomst av dhikr, som är en sammankomst av al-malaika, rahma. Och vi ber Allah azza wa jalla att göra denna sammankomst till någonting som kommer att gynna oss på den dagen vi ska möta våran skapare. Amin. Vi började förra veckan att tala om dua. Eller hur? Och vi kallade dua för någonting. Vi sa att dua är den troendes vapen. Precis. Och att dua är någonting som absolut inte ska underskattas. Vi sa att dua är bland det mäktigaste man kan göra. Och det är den mest ärofulla dyrkan hos Allah subhanahu wa ta'ala. Att åkalla Allah azza wa jal. Och vi nämnde de verser som författaren tog upp i detta kapitel. Och sen så nämnde författaren hadith Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att du'a huwa al-ibada. Att göra du'a är dyrkan. Eller dyrkan är att göra du'a. Dyrkan är att göra dua. Yani, den viktigaste formen av dyrkan, mäktigaste formen av dyrkan är att göra dua. Och i Tirmidhi, det finns ingen dyrkan som är mer ärofull eller kär hos Allah än dua. Subhanallah. Så när profeten alaihissalam här begränsar dyrkan till ett dua, det kallas på arabiska för al-hasr. Yani, dyrkan är dua. Dua är dyrkan. Dyrkan är många saker. Det är att be, det är att fasta, det är att betala zakat, eller hur? Men när man säger så här, dua är dyrkan. Yani, då betyder det att det är en av de viktigaste aspekterna av dyrkan. För när man gör dua, vad gör man för någonting? Man vänder sig till Allah uppriktigt och ber Allah azza wa jalla. Och det här är dyrkan. Att endast vända sig till Allah och endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är dyrkan. Så ad-du'a är bland det mäktigaste och viktigaste vi kan göra. Och det är någonting som vi borde göra mera av. Och vi nämnde ju kanske förra veckan hadithen där profeten alaihi salatu wassalam nämnde att om man gör du'a så kommer man att få en av tre saker. Kommer ni ihåg den hadithen? När man gör du'a så kommer du att få en av tre saker. Vilka tre saker? Antingen så får du Abdallah?
Antingen blir det besvarat.
Ja, okej.
Annat kan vara styr undan en dålig eller en olyckshändelse.
Precis, precis. Accent. Och tredje?
Tyvärr, jag ser
det. Någon annan som kommer ihåg tredje? Där bak? Accent, precis. No. Så första saken man kan få när man gör dua är att man får det man ber om. Två, Allah kanske istället för att besvara din dua avvärjar någonting dåligt som motsvarar värdet av det du bad om. Eller tre, Allah skjuter upp det du har bett om till nästa liv. Mashallah. Och vi sa att det här betyder ju att när du gör dua så finns det inte att du inte får. Du får alltid någonting. Även om du inte ser frukterna eller svaret av det du har bett om, så finns det där. Och när sahaba hörde det här i Rasulullah, de säger Rasulullah, då gör vi mera dua. Om vi alltid får någonting när vi ber, då kommer vi göra mera dua. Och då så sa profeten a.s. Allahu akbar. Vad som finns hos Allah är mer. Subhanallah. Kan man be Allah om för mycket? Kan man det? Kan man säga så här, nu har jag gjort för mycket dua. Jag gjorde dua en timme. Kan man säga så? Eller jag bad Allah om 100 saker. Kan man inte, subhanallah. Det finns en otroligt mäktig hadith i Sahih Muslim, en hadith Qudsi, där Allah subhanahu wa ta'ala säger att om alla människor och alla jinnar som någonsin har levt och kommer att leva, från den första till den sista, människan, tänker kanske hundratals miljarder människor och jinnar, samlades på en och samma plats. Och alla ber Allah om allt de vill ha samtidigt. och Allah skulle ge dem allt de vill ha samtidigt, så skulle detta inte minska från Allahs rikedom mer än vad havet minskar om det doppas en nål i havet och du tar upp nålen. Eller en gång till, hängde ni med? Om alla människor, hundratals miljarder och jinner samlas och alla ber Allah om allt de vill ha, inte att varje person får en önskan, alla får allt de vill ha exakt samtidigt. Allah skulle höra alla samtidigt. Det är inte svårt för alla. Och besvara Allahs dua samtidigt. Hur mycket skulle det här minska från Allahs rikedom? Lika mycket som havet minskar om du går fram till nålet och doppar en nål i havet och tar upp nålen. Hur mycket vatten fastnar på nålen? En droppe, två droppar. Eller hur? Och de lärde sig att havet har inte ens minskat. För havet fylls alltid på. Och samma sak är det med Allahs rikedom. Subhanallah. Så ha alltid detta i åtanke. Allah, han är el-Ghani. Ett av Allahs mäktiga namn är att han är den rike. Den razzaq, försörjaren. Subhanallah. El-Wahhab, givaren. Så tänk aldrig att du har bett om för mycket. Utan Allah azza wa jall tycker om att vi ber honom. Allah blir arg om vi inte gör dua till honom. Till skillnad från människor som blir arga när vi frågar dem om saker. Allah blir arg om vi inte frågar honom. Så ingen ska någonsin skämmas och säga jag har bett om för mycket och jag skäms att fråga Allah. Lä. Utan mashallah, fråga och Allah kommer att bli nöjd över dig. Det berättas också i nästa hadith från Aisha radiallahu anha att hon sa att profeten alaihi salatu wassalam tyckte om ajawami'u mina dua. Kan ni komma fram lite? Profeten alaihi salatu wassalam tyckte om den dua som är jawami'u. Och han lät bli all annan dua, berättade Abu Dawud, och den är godtagbar. Hur gjorde profeten dua alaihi salatu wassalam? Vad var det han bad om? Och hur formulerades hans dua? Vad var hans ordval? Var det långa, komplicerade meningar? Eller var det enkla dua? Ordet jawami' som här beskriver hans dua, beskriver att hans dua var kort, konsist, omfattande. Och profeten alaihi salatu wassalam nämnde att han fick den här gåvan av Allah subhanahu wa ta'ala. Han sa att Allah gav mig fem saker som ingen annan profet har fått. Och en av dem var att han skickades med jawami'ul kalim. Ord som är konsista, som är få i antal, i bokstäver, i meningar, men de är stora i betydelse. Subhanallah. Och samma sak med hans dua. Och därför, vi kommer läsa lite från profetens dua idag alaihi salatu wassalam. Och ni kommer att förstå att den är enkel. Den är simpel. Men subhanallah, den omfattar allt. Utelämnar inget. Och många idag, de överdriver i sin dua. Och vi sa det förra veckan, att ett av domedagens tecken är att det kommer att komma ett folk som överdriver i dua. Och de överdriver i renlighet. Yani duschar två timmar, jag vet inte vad. Och de överdriver i dua, takalluf. Kommer med långa, komplicerade dua, ord, det ska rimma, saker du inte förstår dig på, saker som inte går att uttala. Lä, det här hör inte hemma i islam. Utan islam är enkel. Det var en gång en man som sa till profeten, han sa typ, ja Rasulullah, jag kan inte göra dua, så som du och Muad, han var med honom, gör dua. Jag är inte lika skicklig och duktig som er, lika vältalig som er. Och då så sa profeten, vad är det du ber om? Nu gör du, vad ber de för något? Och då så sa mannen, jag ber Allah om hans paradis. Och jag söker skydd hos Allah från hans eld. Ja, det är det jag ber om. Och då så sa profeten alaihissalam, haula hanu dendi. Det är samma sak som jag och Muad pratar om. Ni vi gör dua, vi ber i slutändan om samma sak. Ni Allah ge oss jannah, skydda oss från helvetet. Eller hur? För enkelt. Islam är enkelt. Subhanallah. Det är inte komplicerat. Och de bästa dua är de dua som finns i Koranen. Och de dua som har nämnts från profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och dagens kapitel kommer nämna lite exempel på dua. Jag tänkte först ska jag hoppa över det. Ni kommer ändå inte kunna lära er dessa dua och så vidare. Men sen tänkte jag att jag ska faktiskt gå igenom lite utvalda dua här. För att förstå vad var det som profeten bad om alaihi salatu wassalam. Och vad var det han sökte skydd ifrån. För det är som att han säger till oss också, dessa dua, de är lärorika. De lär oss att det är som att han säger, när vi ber om någonting, eller han ber om någonting, de här sakerna är bra. De här sakerna och egenskaperna ska ni eftersträva. Och när han söker skydd från någonting, då är det som att han säger akta er för dessa egenskaper. Eller hur? Så att de är indirekta, yani påbud och förbud. Uppmaningar och yani saker som avskräcker oss från dåliga egenskaper och så vidare. För vi gör alla dua, inshallah och ta'ala. Och vi inshallah ska fokusera på att göra mera dua. Och vad är det då vi ska be om för någonting? Det var det jag tänkte tala lite om idag. Men sen i slutändan, om ni vill memorera dessa dua och lära er dem utan till, så måste ni ändå gå tillbaka till de här dua-böckerna där man kan lära sig olika dua, eller de här apparna som man kan ladda ner och lära sig olika dua. Tayyib, den första och kanske en av de viktigaste dua är en hadith som berättas från Imam al-Bukhari och Imam Muslim, där Anas radiyallahu anhu säger att profeten alayhi salatu wassalam, den dua som han gjorde mest, det var Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar. Och om Anas brukade göra en dua, så brukade han alltid inkludera denna dua. Och en gång så kom några resande människor till Anas och de sa typ, gör dua för oss. Vi vill att du är rättfärdig person, du är från sahaba, gör dua för oss. Och då så gjorde han dua och sa Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Och sen när de skulle gå, de sa gör dua för oss igen, eller någonting annat. Han gjorde samma dua. Och då var det som att de ville ha mer. Han sa, vad vill ni? Om Allah ger er dunya hasana, det goda i detta liv, det goda i nästa liv, och Allah skyddar er från elden, så har ni fått allt gott. Eller hur? Och det här är ett perfekt exempel på en dua som är kort och konsist. Den här duan nämns i surat al-Baqara. Okej? Okay? Rabbana, man kan säga Allahumma, atina fid dunya hasana. Ja Allah, ge oss det goda i detta liv. Och det goda i nästa liv. Och rädda oss från elden. Det goda i detta liv omfattar allting gott i detta liv. Det omfattar hälsa, det omfattar att ha det bra ekonomiskt, det omfattar att ha en rättfärdig fru, att ha rättfärdiga barn, att ha ett fint hem. Men det omfattar allting du kan önska dig. Dunya hasana. Och fil akhirati hasana, jannah. Det goda i nästa liv, paradis. Och skydda oss från elden. Jag frågar dig, vad är det som har utelämnats i denna dua? Vad är det som inte kom in, som inte följde med i denna dua? Finns det någonting? Eller hur? Den omfattar allt, subhanallah. Och den är så enkel. Så att tro inte att bara för att en dua är lång och vacker, imamen i moskén i Taraweeh, han gjorde dua 20 minuter, jag kan inte ens säga vad han sa. Tro inte att den duan är bättre. Nej, den här duan är bättre. Eller hur? Islam, det är inte så att bara för att någonting är långt och komplicerat så är det bättre. Eller? Till exempel i Koranen. Vilken är den bästa suran? Ja? Surat? Al-Fatiha. Är det den längsta suran i Koranen? Nej, den är 7 ayah. Den längsta suran efter 280 ayah ungefär. Men Fatiha är bättre. Subhanallah. Qul huwa ahad är bättre än många andra surar. Eller hur? Och så vidare. Så kolla inte, låt er inte förblindas av hur stort någonting är. Utan kolla på dess innehåll. Och den här hadithen bevisar också att det inte är fel att be om det världsliga. Det är inte haram att be om ett arbete. Det är inte haram att be om pengar. Att be om en fru. Att be om en bostad, en lägenhet. Det är inte haram. Du ska inte skämmas för Allah och säga vad du ska be om en lägenhet. Nej, det är helt okej. Eller hur? Be Allah om det som är gott i dunya. Ja Allah, underlätta för mig att lyckas med min utbildning. Ja Allah, ge mig ett halal jobb. Det är bra dua. Dunya hasan. Men störst fokus och viktigast av allt är ju att be om al-akhir. Att be om paradiset. Det berättas också från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam brukade säga Allahumma inni as'aluka al-huda wa al-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ja Allah, jag ber dig om vägledning, Guds fruktan, al-afafa, att hålla sig borta från al-haram, och al-ghina, att vara oberoende eller att vara rik. Och den hadithen finns i Muslim. Han bad Allah här om fyra saker. Allahumma yas'aluka al-huda. Ja Allah, ge mig vägledning. Vägledning är någonting vi alltid ska be om. Och därför, al-Fatiha, det är dua, eller hur? Al-Fatiha. Och vad är det vi ber om i al-Fatiha? Vägledning. Ihdina sirat al-mustaqim. 17 gånger om dagen. Al-Huda. Och de lärde sig här att vägledning är vad? Vägledning är nyttig kunskap. För kunskapen är den som vägleder dig. Kunskapen är ljuset i mörkret som vi måste färdas genom i denna dunja. Du kan inte vara på vägledning utan kunskap. Så al-Huda, det är kunskap. Nyttig kunskap. Wat-tuqa, tuqa, taqwa. Taqwa är vad? Att agera utan Koranen och sunnat. Implementera det. Och där finner vi goda gärningar. Så du ber här Allah om kunskap och goda gärningar. Och du ber Allah om al-afafa, att hålla sig borta från haram, att vara kysk. Och al-rina, att vara oberoende, att inte vara i behov av någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Det berättas också här från Tariq ibn Ushaym radiyallahu anhu att då en man blev muslim så brukade profeten alaihi salatu wasalam lära honom bönen. Och sen brukade han beordra honom att göra dua och att be Allah om dessa ord. Allahumma gfirli, och Allah förlåt mig. Warhamni, ge mig din rahma. Wahdini, och vägled mig. Wa'afini, warzuqni, och skona mig och försörj mig. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och han sa i en annan hadith att dessa kommer att samla för dig allting gott i detta liv och i nästa liv. Den här hadithen bevisar en viktig sak. Och det var att när en person blev muslim, vad var det första profeten lärde honom, alaihissalatu wassalam? Ja. Vad var det första han lärde honom? Bönen. Och samma sak ligger på oss också. Om någon blir muslim är det jätteviktigt att vi lär dem bönen. Och vad som hör till bönen, vi lär dem att göra wudu och vi lär dem att be. Och tänk också här på en annan viktig sak. Om du lär en ny muslim att be. Ibland det är så att någon kommer in här och säger att han blev muslim, han ska be, kan man lära honom? Det är så här, men gör det du. Eller hur? Du kan göra det. Nej. Det här är någonting vi borde egentligen tävla till. För vad händer om du lär honom be? Du får belöningen för vad? För den bönen? Ja? För varje bön han gör resten av livet. Subhanallah. För varje bön han gör resten av livet får du belöning. Och om han sen lär någon annan, du får belöningen för det också. Så att lära någon att be, mashallah, bland det bästa du kan göra. Lära någon fatiha, lära någon att göra wudu och så vidare. Så alla kulli hal, det första man gör när en person blivit muslim är att man lär personen att be. Och sen lärde han honom att göra eller säga dessa ord som samlar det goda i detta liv och i nästa liv. Allahumma gfirli warhamni. Och Allah förlåt mig och ge mig din rahma. Varför började här profeten alaihissalam att vi ska be om förlåtelse innan vi ber om Allahs rahma, vägledning, att skonas och att försörjas? Varför började han med förlåtelse? Jo, för att rena oss från våra synder. Vårt smuts. Synder är smuts. Vi smutsar ner människan. Och för att bli vacker och fullbordad måste man först ta bort smutset, eller hur? Kan du vara smutsig och lortig och sätta på dig en fin kostym? Kommer det hjälpa? Kommer du se ut som att du är professionell? Eller? Nej, du kommer se ut som värsta skojaren, eller hur? Så börja först med att rena dig. Och sen ber du Allah om att fullborda dig. Att Allah ska ge dig hans rahma, hans vägledning och al-afia. Och att Allah ska försörja dig. Den här duan, lil-fa'ida, går också att säga mellan sejdatain. När man gör sujud i bönen och man sätter sig mellan sujud, så kan man säga den som ni alla känner till, rabbir firli, rabbir firli. Och man kan också säga denna. Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Det kan man också säga mellan sujud i bönen. Taib, nästa hadith berättas från Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam brukade säga Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Och Allah, du som vänder våra hjärtan, vänd våra hjärtan till din lydnad. Berättad av Muslim. Och det kommer att komma senare i kapitlet, kanske nästa vecka inshallah. Hadithen att från den dua som profeten alaihi salatu wassalam sa mest av allt var ya muqallib al-qulub, här ya musarrif al-qulub. Och det är typ samma innebörd. Ya musarrif, du som vänder hjärtan. Ya muqallib, också du som vänder hjärtan. Sarrif qulubana ala ta'atika. Vänd våra hjärtan till din lydnad. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Och Allah du som gör eller vänd våra hjärtan, stärk våra hjärtan på din religion. Så de är två liknande dua. Tayyib. När profetens fru alayhi salatu wasalam hörde honom säga denna dua, så blev hon förvånad. Yani du ber Allah om att Allah ska göra ditt hjärta fast på hans religion. Du är Allahs sista profet och sändebud. Hur? Och då så sa han att det finns ingen människa förutom att hans hjärta är mellan två av Allahs fingrar. Den som Allah vill stärker han, fäster han yani på religionen. Och den som Allah vill vilseleder han. Och det här är också en tankeställare. Yani den dua som profeten som den mest vägledda människan någonsin genom hela historien. Ja? Den dua han sa mest, det var vad? Att Allah ska stärka hans hjärta på islam. Allah ska vända hans hjärta till lydnad. Om det här var profetens dua, alaihissalam, hur mycket ska då vi säga denna dua? Eller hur? Ja? Han sa det mest av allt. Hur många gånger borde vi säga denna dua? Och låt oss vara ärliga, låt oss rannsaka oss själva. Hur många gånger säger vi den här dua per dag? Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrif al-qulub, sarrif quluban ala ta'atik. Yani jag tror att många av oss inte ens säger den 10 gånger. 5 gånger, eller hur? Vi kanske egentligen borde säga den 200 gånger. 300 gånger. Speciellt i dessa tider av fitna. Där vi ser det här implementeras. Vi ser folk vars hjärtan vänds. Eller hur? Som det nämndes i hadithen, att det kommer att komma en tid där en person vaknar som troende och går och lägger sig som icke-troende. Han vänder på en dag. Och så sa han, han säljer sin religion för någonting lågt världsligt. Det här kan ni se idag. Muslimer som säljer sin din, kompromissar med sin din på grund av pengar, arbete, på grund av en kvinna eller liknande. Är de beredda att sälja det käraste och dyrbaraste de har? Vi ser hur folk som var starka blivit jättesvaga. Känner vi inte alla någon som var jättestark? När vi såg personen för några år sedan, vi tänkte, wow, vilken muslim. Eller hur? När allt haram, personen haram, håller sig borta och sunna och allting. Men du ser personen efter några år, subhanallah, kan inte ens skilja på personen och en icke-muslim kanske. Så man ska vara rädd att ens hjärta halkar, att man går vilse. Om profeten var rädd för detta, alaihissalam, ska då inte vi vara rädda, eller hur? Så man ska alltid be Allah om vägledning. Att Allah ska stärka ens hjärta, fästa ens hjärta och vända ens hjärta till lydnaden till honom. Jag vill att ni alla reflekterar över detta. Och ni tänker, det är sant, den här duan måste jag lära mig, den här duan måste jag säga varje dag. Är ni med? Gå härifrån idag. Och ni alla försöker att yani, bli mer, vad kan man säga, yani, vana vid att säga just den här duan. Och alla duan, men specifikt den här. Eller hur? Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Eller Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Och ni kan ladda ner den, som jag sa, enkelt att hitta på internet. Tayyib. När profeten alaihissalam gjorde dua, så brukade han antingen be om någonting eller söka skydd för någonting. Och vad kallas det på arabiska när man söker skydd för någonting? Listi'ada eller ta'awud. När man söker skydd för någonting. Och det finns jättemånga hadither. Jag skulle inte vara förvånad om det är typ 100 stycken. Där profeten alaihissalam söker skydd från olika dåliga egenskaper. Och de här egenskaperna ska vi också akta oss för. Det är egenskaper som islam fördömer, eller de är dåliga, de är destruktiva, de är inte förenliga med våran din, eller de hjälper oss inte att praktisera våran din. Så vilka saker var det profeten alaihissalam sökte skydd ifrån? Abu Huraira berättar att profeten alaihissalam brukade söka skydd och säga, eller han brukade säga, sök skydd hos Allah från jahdil bala. Jahdil bala, yani al-mashaqqa, mashaqqa til bala. Yani motgångar som är jobbiga. Wa darki shaqa, eller att drabbas av olycka. Wa su'il qada, eller att drabbas av dåliga saker. Wa shamata til a'da, eller att drabbas av att ens fiende gör narr av en. Tayyib. Och denna hadith i Bukhari och i Muslim. Så han brukade söka skydd från de här sakerna. Och det kommer att komma mer exempel också. En annan väldigt vacker dua som jag subhanallah tycker är bland de vackraste dua som finns, en dua som berättas i Sahih Muslim som författaren här nämner, där det berättas att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade säga: Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Och Allah, korrigera min religion som är min huvudsak, eller är det som jag söker stöd hos. Och aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Och korrigera min dunya där mitt uppehälle finns. Och aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Och korrigera mitt kommande liv där min återuppståndelse finns. Och ja'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khayr. Och gör detta världsliga liv till en orsak att jag ökar i allting gott. Waj'al al-mauta rahatan li min kulli shar. Och gör döden till en vila för mig från allting ont. Subhanallah, vilken vacker dua. Och här, kolla, han ber Allah om att korrigera hans dunya, hans akhira, hans dunya, eller i alla fall, hans din, hans dunya och hans akhira. Och att göra då dunya till en orsak till allting gott, att öka allting gott i dunya. Och att vid döden får vila från allting ont. Så han bad också här Allah om att korrigera hans din, dunya och akhir. Ja? Men han började med vad? Ett din. Religionen. Att Allah ska korrigera hans religion. Den vägledde honom till att bli den muslimen som går den rätta vägen. För om ens din är korrekt, blir allting annat korrekt. Om ens din är inkorrekt, så blir allting annat per automatik. Ja, ni som kommer efter, inte bra. Ens dunya blir inte bra. Ens akhira blir inte bra. Och dunya kommer bara öka dig i ondska. Och döden kommer inte vara en viloplats för dig. Om din religion inte är bra. Så subhanallah, alltid. Det viktigaste man alltid ska be om. Första, det är att Allah ska skydda ens din. Och han nämnde här också att hans din är ismatu amri. Isma betyder det man håller fast vid. Yani religionen är det jag stödjer mig på. Religionen är det jag söker trygghet hos. Religionen är mitt allt. Och det är den inställningen vi borde ha, eller hur? Att hålla fast vid islam. Islam är vårt allt. Det är det som är grunden till all framgång i detta liv och i nästa liv. Har du en bra din, allting som kommer efter, wallahi, det kommer vara bra. Har du en dålig din, alltså det är kört. Det som kommer efter kommer inte hjälpa dig. Och sen ber han Allah Azza wa Jalla att korrigera hans dunya. Och att korrigera hans akhira. Och att göra dunya till en orsak som ökar allting gott. Det är också en vacker sak att... När blir ett långt liv positivt? Ett långt liv är inte alltid positivt. Men ett långt liv blir positivt om det är i lydnad till Allah. Ja? För då kommer du bara öka i gott. Eller hur? Varje dag du gör 5 extra salat. Varje dag du gör någonting extra. Vilket blir... Yani bonus i dina hasanat på domedagen. Eller hur? Så är man en bra muslim är ett långt liv positivt. Men är man en dålig människa, en syndare, kriminell, då är ett långt liv negativt. För varje dag som går samlar man på sig mera synder och man får mera straff i nästa liv. Och därför vissa de gör dua, de säger Atal Allahu umrak. Må Allah förlänga ditt liv. Har ni hört den? Ibn Uthaymin han säger, säg inte bara så. Säg må Allah förlänga ditt liv på lydnad. För ett långt liv i sig själv kanske inte är det bästa för personen. Eller hur? Så be Allah om ett långt liv i lydnad till Allah. Vilket man gör i den här duan. Och så sa han då också att göra döden till en vila från allting ont. Det är också en vacker sak att är man en sann troende, en sann muslim, så är döden en vila. Du kommer vila från alla problem, alla motgångar, alla bekymmer. Alhamdulillah. Graven blir en plats, en viloplats. Men är man en syndare, är man en icke-troende, så kommer graven att bli en grop från helvetet för personen. Må Allah skydda oss. Det berättas också från Ali radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa till honom: Säg Allahumma hdini wa saddidni. Allah vägled mig och håll mig, yani stabil på detta. Och en annan riwaya på hadithen: Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Ja Allah, jag ber dig om vägledning och as-sadad. Två saker. Allahumma yas'aluka al-huda. Allah vägled mig. Och as-sadad betyder här al-istiqama. Att gå, att vara stadfast, att hålla fast vid religionen och att gå medelvägen. Två väldigt enkla saker. Vägledning, återigen gå tillbaka till vad? Kunskap. Och sen att gå den raka vägen, gå tillbaka till vad? Att praktisera islam så som den ska praktiseras. Subhanallah. Två enkla saker som han här bad Allah om. Han nämner också en till hadith där profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam sökte skydd från dåliga egenskaper. Och det var att han brukade säga Allahumma inni a'udhu bika min al-ajz. Ja Allah, jag söker skydd hos dig från al-ajz. Och al-ajz på svenska kan vara att man är okapabel. Wal-kesel och lathet. Wal-jubun wal-haram och feghet och att bli senil. Wal-bukhul. Och jag söker skydd hos dig från straffet i graven. Och jag söker skydd hos dig från prövningarna i detta liv och i nästa liv. Och i en riwaya på hadithen. Och jag söker skydd hos dig från att betyngas eller att överösas av skulder och förtryckas av folk. Och den hadith finns i muslim. Så vilka dåliga saker var det här profeten sökte skydd ifrån? Det första var al-ajz, att vara okapabel. Yani att vara okapabel att kunna dyrka Allah. Eller hur? Och ibland okapabel kanske är något som inte ligger, är något inte vi kan bestämma över, men det är något som man inte ska verkligen se fram emot. Tänk att ligga förlamad till exempel. Att vara okapabel att stå på be, okapabel att kunna fasta, okapabel att kunna åka på hajj och liknande. Eller ajz. Det kan vara ofrivilligt. Men man söker skydd ifrån det. Man söker skydd från al-ajz. Att bli inkompetent eller okapabel. Och sen kommer el-kessel, lathet. Och lathet är att man kan göra någonting men man gör det inte. Ja, eller hur? Du har en fullt frisk kropp men du ber inte. Jag pallar inte be. Fullt frisk kropp men du fastar inte. Ja, 20 timmar, vem pallar fast? Kessel, du lat. Pallar inte gå upp be, pallar inte gå på där, så du pallar inte göra någonting. Och el-kessel är en egenskap som profeten alaihissalam verkligen sökte skydd ifrån. Lathet. I flera hadither. Lathet är inte muslimens egenskap. Att man är lat. Utan en muslim är en person som jobbar. Han arbetar för sin dunja och sin din. Han jobbar för båda. Jobbar för din och dunja. Eller hur? Och paradiset är inte gratis. Paradiset har ett pris. Kräver uppoffring. Och den late kommer inte att uppnå paradiset. Vad har alla sagt i Koranen om paradiset? Wasari'u. Tävla till paradiset. Fastabiqu. Yani skynda er. Wasari'u wastabiqu. Yani skynda er och tävla till paradiset. Och det är totala motsatsen till vad? Till att vara yani likgiltig, att vara lat, vara inkompetent, vara den som inte vill. Nej, muslimen ska vara energisk, han ska vara en driftig person. Förstår ni? Kämpa för att komma till paradiset. Subhanallah. Och han sökte också skydd från el-jubun och el-bukhul. El-jubun och el-bukhul. Jubun, vad är det för någonting? Feghet. En muslim ska vara vad? Motsatsen, som är modig. Och han sökte skydd från el-bukhul, som är vad? Snålhet. Och en muslim ska vara vad? Generös. Och därför en väldigt vacker hadith, jag tror det är Sahih Bukhari, så sa profeten alaihissalam: "Thumma la tajidunani." Ni kommer inte finna mig kadduban, wala bakhilan, wala jabban. Ni kommer aldrig finna mig vara snål, feg eller lugnaktig. De här tre egenskaperna fanns inte hos profeten alaihissalam. Han ljög aldrig i sitt liv, han var aldrig feg och han var aldrig snål. Och han är vår förebild, och det är så vi muslimer ska vara. Vi ska vara modiga. Vi ska vara modiga för Allahs skull, för Allahs religion. Vi ska inte vara fega. Vi ska stå upp för sanningen. Och vi ska inte vara snåla. Utan vi ska vara generösa. Profeten sallallahu alaihi wasallam tackade eller sa aldrig nej om någon kom och frågade honom någonting. Han gav om det så var det sista han hade. Och han var inte en lugnaktig person. Han ljög aldrig i hela sitt liv. Utan talade alltid sanning alaihi salatu wasallam. Och han sökte också här skydd från el-haram. Vet du vad haram är för någonting? Att bli senil. Och en annan hadith, en arudda ila arda lil umr. Han sökte skydd från att bli så gammal att man inte längre kan ta hand om sig själv. Att bli gammal i sig själv, det är inte fel. Det kan vara bra. Men vad är nyttan att du blir 100 år, men du kan inte gå, du kan inte röra dig, du kan inte gå på toa och du har förlorat ditt intellekt. Vad är nyttan med att leva i ett sånt tillstånd? Att bli dement, att bli senil. Och han sökte skydd från detta. Att bli dement och att bli senil. Eller hur? Och därför, subhanallah, man ser här att ulema, de levde många till, de blev 90 år. Som bara denna tid, Sheikh bin Baz och så vidare. Och de ger fatwa. Ja, ni kan Koranen utan till och ger fatwa och svara på frågor. Och de är fullt fungerade mentalt. Trots att de är så gamla. Allah har bevarat deras sinnen. Ihfadi la ihfadak. Bevara Allah, Allah kommer bevara dig. Subhanallah. Bevara Koranen. Lär dig Koranen, Allah kommer att bevara dina sinnen. Som Abdullah ibn Abbas sa, att den som kan hela Koranen kommer inte att bli senil. Ja, om du är en praktiserande muslim, du dricker inte alkohol, du äter inte gris, du ber dina 5 salat, du fastar ramadan, alla de här sakerna hjälper dig också att hålla uppe hälsan. Och Allah kommer att skydda dig med de här sakerna. Du bevarar Allahs gränser, Allah kommer att bevara dig. Så också någonting stort att man söker skydd från de här. Att bli så gammal att man inte längre kan ta hand om sig själv eller att man blir senil. Och han sökte också skydd från straffet i graven. Och straffet i graven är på riktigt. Och han sökte skydd från prövningarna av dunya och al-akhir. Massa prövningar, fitna som kan hända i denna liv. Och fitna som kan hända vid döden. Al-mamat. Då shaitan försöker vilseleda människan då man ligger på dödsbädden. Att man inte halkar, man inte lämnar sanningen i sista stunden. Så man ber Allah om ett thabat, hatta al-mamat. Att man ska vara fast tills den dagen man dör. Och han sökte också skydd från att yani, betyngas eller som krossas av skulder, ett dujon. Det är också någonting som gör människan olycklig, bekymrad, att ha skulder. Det är ingenting positivt. Så han sökte skydd hos Allah Azza wa Jal från detta. En annan vacker hadith som författaren här nämner, som finns i Bukhari Muslim, är en hadith som berättas från Abu Bakr radiyallahu anhu. Där han säger att han sa till profeten alaihi salatu wassalam, lär mig några ord jag kan säga i bönen. Yani, lär mig en dua jag kan säga i bönen. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam, säg Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Och Allah, jag har gjort orätt mot mig själv så mycket orätt. Och ingen annan förlåter synder förutom dig. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indik. Så förlåt mig med en förlåtelse från dig. Warhamni, och ge mig din rahma. Innaka antal ghafurur rahim. För du är den mest barmhärtige, den mest förlåtande. Och den här duan nämner ulema att man säger i slutet på bönen efter ett tashahhud. Okej? Allahumma inni zalamtu nafsi. Du kommer finna den i dua-böckerna. Och man kan även säga den i sujud och så vidare. För Abu Bakr sa här, lär mig denna dua, eller en dua jag kan säga i bönen. Okej? Och här, ja shabab, jag vill att vi tänker på en sak. Vem är det här som ber om att få en dua? Vem är det, sahaben? Abu Bakr radiyallahu anhu. Och vem är Abu Bakr i denna umma? Eller vem är Abu Bakr i hela mänsklighetens historia? Bästa människan efter Allahs profeter och sändebud. Vid ittifak. Yani, efter Allahs profeter och sändebud finns ingen människa bättre än Abu Bakr. Radiyallahu anhu. Okej, as-siddiq. Subhanallah. Vilken dua är det här han får av profeten sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ja Allah, jag har gjort mycket orättvisa mot mig själv. Eller zulm, här betyder synder. Ja Allah, jag har förtryckt mig själv mycket. Och ingen annan än du förlåter synder, så förlåt mina synder. Och det här säger vem? Abu Bakr radiyallahu anhu. Yani, vad ska då vi säga? Ska vi gå och säga, vadå, jag har inte mycket synder. Jag är bra, jag är salihin, jag är en rättfärdig person. Ja? Eller? Man ska, de lärde sig här att en troende är alltid självkritisk. En Allahs awliya, de som står Allah närmast, de bästa muslimerna rannsakar sig själva, ser sina fel, ser sina brister. se sig själv som bristfälliga syndare. Och de som är på fel väg, ahlul bid'a, och onda människor, de ser sig själva som stora, högmodiga, felfria och så vidare. Och ni har säkert sett såna här onda ulema, såna här sufi-sheker som sitter och folk ska komma och pussa dem på fötterna och kasta pengar på dem och så vidare. Och vissa när du frågar dem, men varför säger du så här? Vem är du att ifrågasätta mig? Vad har du för bevis? Hur vågar du fråga mig om bevis och liknande saker? Kibber, högmod. De tror att de besitter en hög nivå. Sahaba var inte på det sättet. Sahaba var ödmjuka. De såg sina egna brister, subhanallah. Och det är så muslimen ska vara. Och här lär vi oss en annan viktig sak. Och det är att en av de viktigaste, eller en av de största faktorerna som gör att din dua blir besvarad, är att du inleder din dua med att erkänna dina synder och be om förlåtelse. När du ska göra dua, det finns många olika saker man kan göra som ökar chanserna för att dua blir besvarad. Och en av de här sakerna är att du börjar med att erkänna dina synder. Ja Allah, jag har syndat. Vad sa Adam alaihissalam? Rabbana, zalamna anfusana. Eller hur? Samma sak. Vi har gjort mycket fel mot oss själva. Om du inte förlåter oss kommer vi vara för en zalimin. Eller hur? Vad sa Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Återigen, profet säger jag har syndat, jag har gjort fel. Men ja Allah, förlåt mina synder. Och det är en sak man gör när man gör dua. Man börjar med att erkänna sina synder, sina brister. Och ber Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. När är Maghrib? 58? Vad till det går? Vi tar en sista dua, sen kan vi ta några frågor. Och det är dua som berättas från Ibn Umar radiyallahu anhuma, där han säger att från profetens dua alayhi salatu wassalam var att han brukade säga: Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika. Walla, jag söker skydd hos dig från att förlora dina gåvor. Wa tahawwulu afiyatika. Och att det goda tillståndet jag befinner mig i ska ändras. Wa fujaa ni'matika. Och ditt plötsliga straff. Och jami'u sakhatika. Och allt ditt vrede. Fyra saker, också en väldigt vacker dua. Och Allah, jag söker skydd hos dig från att förlora dina ni'ma. Att dina ni'ma, de gåvor du har gett mig, ska försvinna. Och hur försvinner Allahs gåvor? Är någon som vet? Är någon som vet hur man förlorar Allahs gåvor? Genom synder. Genom synder som otacksamhet, precis. Med tacksamhet till Allah består gåvorna. Och med otacksamhet försvinner gåvorna. Och som han också nämnde här, genom att missbruka gåvorna i att synda försvinner också gåvorna. Så man söker skydd från att förlora ens yani skonade goda tillstånd till ett sämre tillstånd. Och man söker också här skydd från Allahs straff, fujaa niqmatika, Allahs plötsliga straff, att man straffas plötsligt. Ja, du är frisk, allting är perfekt och puff, det kommer straff plötsligt. Du kan inte, ja, du var inte förberedd på det. Subhanallah. Det är också någonting väldigt jobbigt. Och man söker skydd från allt Allahs vrede. Inne allt som leder till Allahs vrede. A'udhu billah. Från Allah, att vi ber Allah att skydda oss från hans vrede. Amin. Och vi avrundar därför idag inshallah ta'ala och fortsätter nästa vecka. Då kommer vi prata lite mer om dua och vi kommer prata om lite olika saker som gör att ens dua blir besvarad inshallah ta'ala. Och har ni någon fråga om ämnet? Men jag vill att vi alla här har förstått dagens budskap. Vad är det? Vi ska göra dua. Vilken dua är bäst? Ahsent. Men generellt, om vi säger vilken dua är bäst, vems dua är bäst? Vi ändrar på det. Vems dua är bäst? Profetens dua, alaihissalam. Och självklart den som finns i Koranen. Det är den bästa dua. Ingen kan komma med en bättre dua än den som finns i Koranen och Sunna. Okej? Och det är bra att man lär sig dessa dua. Och kan man inte lära sig, åtminstone att man har en liten dua-bok som man kan läsa ifrån. eller en liten app eller någonting där man kan läsa dessa dua. Och repetera med dem tillräckligt ofta så kommer man till slut att lära sig. Sitt och läs de sista timmen av Jumma varje vecka och till slut du kommer att lära dig dessa dua inshallah ta'ala. Nej, vi ska be moskén inshallah ta'ala. Och killarna kan inte göra wudu här, så de får göra wudu i moskén. En fråga här, kan man göra dua under salat efter at-tahiyyatu och salat ibrahimiya innan man gör salam? Nej. Där får man göra vilken dua man vill. Det är tillåtet. Wassalamu alaikum.